Nu är klockan halv. Nu ska vi börja. Men det finns en till som vi måste kolla innan vi börjar.
Sounds good. Listen, I should be back in the office on Tuesday. I'd like to see an updated P&L.
Very good, sir. We're all over it. Right about it.
That was close. Yeah, that was close.
I can still hear you.
That was close. Yeah, that was close.
FedEx, proudly bringing you the FedEx Cup.
Så, hej och välkomna. Vi låter dem sätta sig först. Men jag heter Tommy Clark, är Office 365 MVP och Master i Communications. Det är en titel som inte längre finns, så att det betyder inte att jag vet hur man kommunicerar, utan jag kan bygga upp en Lynx-server. Men nu är det ju Skype for Business ändå, så att det spelar inte så stor roll, eller hur? Jag jobbar på Altitude 365 och en av grundarna där har hand om allting som är runt omkring grundfunktionaliteten i molnet, kan man säga. Så att den här sessionen fokuserar ganska mycket på Office 365 och de produktivitetsbitarna som finns där i. Men det är ju samma sak som man har nere i källaren, så att även ifall man inte har gått upp i molnet och jag säger Office 365 hela tiden, så tänker jag att det är Exchange, SharePoint och Lync eller Skype for Business som vi har nere i källaren också, för att det är nästan samma sak. Jag vill veta lite om er dock, så att upp med händerna så på de här frågorna. Så vilka här inne är konsulter? Typ 2, 3, 4, 5 stycken bara. Och då är resten jobbar på en IT-avdelning eller något kanske. Okej. Vilka kör Office 365 idag internt? Ganska många. Ja. Och vilka jobbar mest med IT generellt? Jag jobbar mest med IT, data, servrar. Vilka jobbar mest med användarfrågor? Typ hanterar hur man rullar ut saker och så vidare. Bra, för då är det typ er två där bak som den här sessionen är till för egentligen. Men ni andra kanske kan lära er något också. Jag kommer... Hela sessionen, när jag satt och tänkte upp mer och mer på det, så blev den mer och mer till hur man ska rulla ut saker och inte så mycket liksom tekniskt. Så att det är en level 100 kanske till och med, men det står level 200 i sessionsbeskrivningen. Så vi kommer inte gå in i några tekniska bitar alls. Det finns ingen PowerShell-kod eller någonting. Om någon vill se något så kan vi visa lite PowerShell sen, hur man rullar ut automatiserat. Det är kul. Ja, bra. En användares vardag ser ut någonting så här. Det här är nog det mest tekniska i hela presentationen, för här står det produktnamn. Och det är egentligen alla olika produkter som finns uppe i molnet, men det kan ju vara nere i källaren också, som sagt. Office 365 är någonstans där i mitten. Lync eller Skype for Business har en koppling. Och vi har försökt att dra ett streck mellan allting som pratar med varandra rent tekniskt, eller man ska säga. Och för användarna så ska ju de försöka hålla reda på det här. Fast de kallar ju liksom Exchange för mail och de kallar Skype för IM kanske, eller meddelande eller chatt. Och de kallar SharePoint för dokumentlagring och vad det nu kan vara. Och Yammer kanske de jamrar om. Och hur ska vi då få en användare att förstå vart i det här spindelnätet de ska vara när de ska göra en specifik sak? Det är ju frågan som jag egentligen har ställt mig i titeln på den här sessionen. Vad ska jag använda när? Har ni funderat på det också, eftersom ni är här antagligen? Några nickar. Okej. Så för att besvara det, så har vi gjort en liten matris här. Då kan ni ta upp kameran och ta kort på den här. För här har ni svaret på alla frågor. Men det finns lite mer. De här gubbarna som kom upp nu, de har liksom en rak mun där. Och nu tar ni kort. Fick ni med den där? Det är bra. För det går ju inte riktigt att göra så här. Det är jättelätt för mig att säga att när man ska mejla, då går man in i Outlook. Och det är liksom den produkten för att mejla. Men du kan göra det från en telefon, från webbläsaren, från en dator i Outlook-programmet. Du kan ju ha något Windows 10-mail och så vidare. Så det finns olika vägar till att få fram det här mejlet. Ja. Och ifall det ska vara hitta rätt på en person till exempel, så kan du leta på 5 olika ställen och så vidare. Så därför passar inte riktigt det där in i en sån matris. Eller hur? Har ni tänkt på det här sättet någon gång och försökt att få in det i en matris eller något liknande? Det slutar i att vi är för lata för att liksom läsa den där matrisen, tror jag. Så att även om jag skriver en lång och fin guide hur man ska kommunicera på ett företag, så är det ingen som orkar läsa den, och de kommer göra som de alltid har gjort, eller hur? Och det är ungefär som den här bilden visar. Om vi är här nere, vi ska dit upp till bilen där uppe i hörnet, då kommer vi gå närmsta vägen, eller hur? Om det inte är slaskigt och liksom lerigt där, då kanske vi går runt. Vi gör ju också som vi blir lärda. Så att när den här gräsmattan var ny här och det var liksom såna här pinnar med någon vimpel igenom som sa gå inte på gräset för det är nytt, då var det ingen som gick där, eller hur? Det skulle inte ni heller göra. Men nu så går man ju genvägen, eller hur? Eftersom alla andra har gjort det. Och så där jobbar man ju också. Så kom ihåg det sen när vi pratar om liksom att hitta champions och ledare för att leda andra in i de olika verktygen. Och det är precis likadant som den här genvägen här egentligen. Om vi ser andra som gör någonting på ett smart sätt, då kommer vi också göra det. Ett exempel är ju att skicka ett mail med en fil, eller skicka filen. Det är det som är liksom det jag vill göra här. Tidigare så kanske jag gjort det genom att öppna ett mail, öppna utforskaren, dra filen och släpp den i mejlet och sen skrivit någonting och sen tryckt på skicka. Eller så kanske jag högerklickat på filen och gjort det till ett mejl och skickat därifrån ifrån filutforskaren. Och ifall man har lärt sig att göra på det sättet, så kommer jag alltid göra så för all framtid också, eller hur? Det är ingen som kommer ändra bara för att jag skriver ett långt 100-sidigt dokument att man borde göra på något annat sätt. Så med Office 2016 eller den nya versionen, så finns det en väldigt smart funktion där uppe. När man ska bifoga en fil, så kommer det upp en meny på alla de senaste filerna som man har varit inne och läst eller laddats ner till och med. Så att den här pratar ju med Windows 10s Recent History-funktion och Office Recent History. Det är lite skillnad på de två översta och de som är under där. Så att de två översta har ju ingen, eller tre översta till och med, har ju inget litet moln på sig. Och det är för att de ligger lokalt på min hårddisk, så att jag har laddat ner dem. Och ifall jag då bifogar den här filen, så kommer den lägga sig som en riktig fil i det här mejlet och sen skickas iväg. De som är under här som har ett moln kommer Outlook att automatiskt dela ut, och sen kommer de bara skicka en länk till den filen. Och då slipper vi det här med olika versioner. Det ska klippas och klistras för att bygga ihop den här filen när alla har jobbat klart med den och så vidare. Så att det är ju ganska mycket smartare från mitt perspektiv. Och alla borde ju självklart sluta bifoga filer och bara använda den här molnikonen. Men tror ni folk kommer göra det? Hur många kör Office 16 här inne idag? Hur många har slutat bifoga filer och börjat använda molnet idag? Inte jag heller. Men det är jävligt snyggt när man väl gör det. Och det är någon där borta som... Ja. Aha. De ligger på OneDrive eller i SharePoint just nu. Så att det skulle kanske kunna vara Box också. För där finns det väl en integration. Är det någon som har provat det? Men jag tror att det kan funka med Box också. För det kom någonting där förra sommaren eller vad det var. Men det är liksom molnlagring som krävs för att det ska kunna gå att dela ut på det sättet. Det är jättesmart, vi kommer spara massa tid, men det är liksom vägen dit. Man gör alltid som man alltid har gjort. Så att det är inte så lätt som det ser ut här, bara för att jag har en fin skärmbild så kommer alla börja göra det nu. Till det så har vi nya krav på oss att vi ska kunna arbeta vart som helst i stort sett. Så att de anställda kräver ju att man ska kunna jobba ifrån Hollywood-skylten här. Det är Magnus som tycker det är bra. Eller när som helst, att mitt ute i öknen ska det funka. Och hur som helst, liksom. Ingen ergonomi, strunt i facket, vi ska bara jobba och skicka våra mejl. Och vi ska ju också kunna dela vårt arbete med vem som helst. Så att inifrån SharePoint eller OneDrive så är det bara högerklicka på en fil. Dela ut den med allihopa. Och sen kan alla de som har fått det mejlet eller den länken eller de rättigheterna gå in och editera och jobba i den här filen. Det är ju väldigt, väldigt smart sätt att arbeta på. Så att vi hade en pre-conf igår där vi var 3 stycken som körde den. Var det någon som var där? Bra. Hela den gjorde vi liksom från olika platser på olika tidpunkter. Men vi hade en PowerPoint-fil som vi jobbade i alla 3 samtidigt. Och det blir jävligt snyggt. Inga konflikter, vi sparar massa tid. Vi behöver inte klippa och klistra för att få ihop det här. Så att när man väl har liksom bemästrat hur man ska arbeta så kommer man spara tid. Det är en fakta. Håller ni med om det? Och hur ska man lyckas med det? Från början så sa den här sliden typ utbildning är nyckeln till framgång. Håller ni med om det? Men det går ju liksom inte att utbilda sig till att lära sig allt det här. Eftersom när man har lärt sig någonting, då har de byggt om i tjänsten. Och så har det kommit en ny Office-version som man måste lära sig från början och så vidare. Så att tjänsterna utvecklas ju hela tiden. Och med det så ska vi omutbilda oss, eller vad säger man? Ja, vi ska utbilda oss på nytt hela tiden. Så att egentligen så är det ju någon form av medvetenhet i hur man ska arbeta. Så hur medveten är du på en skala 1-5 om hur man arbetar smart? Och sen får man ju försöka jobba upp det där och då är utbildning en del eller ett verktyg i att låta sina anställda bli medvetna om hur man arbetar. Är ni med på konceptet? Så att det är mer än bara utbildning och det är ju liksom hela paketet, allt från hissplanscher till dörrpostrar till minttablettaskar till skärmtvättshanddukar med jammerloggan på om man ska rulla ut jammer. Det kan vara releasefester med Office 365-tårtor eller Lync och Skype-headset som man får och så vidare. Desto mer man ser av det här, desto mer medveten blir man ju. Som Coca-Cola till exempel. De finns ju överallt och när man står där i ICA så kostar ju Pepsi typ 10 spänn och Colan kostar 15. Vilken köper man? Eller? Och så kan ju någon säga att det har med smaken att göra, men ändå. Så just den där medvetenheten är nyckeln till att kunna jobba rätt och jobba smartare i det här fallet. Det går ju som tur är att mäta. Och här, vi kallar det för Game of Clouds. Det är vårt interna kodord för det här. När vi rullar ut och gör liksom utrullningsprojekt och får upp medvetenheten om det hela. Så här ser vi någonstans i början, proof of concept borta för 1,5 år sedan. Vi rullar ut, det når ungefär 50% av användarna genom mejlutskick och sådana saker. Och sen får man jobba mer och mer med hissplanscher, tårtor, mintabletter, pennor, headset till Skype for Business, puckar in i konferensrummen, videoenheter och så vidare. Och desto mer och mer medvetenhet användarna får, desto högre kommer den här stapeln bli. Håller ni med? Och det här vet ni om egentligen också. Det är sånt som alla vet. Men ändå så blir det inte riktigt så i slutändan. Det som Microsoft gör för att vi ska bli medvetna om hur man jobbar egentligen i Office 365 är ett success center. Är det någon som varit inne där? Är det bara en? På riktigt. Det är synd, för att 1 november så kommer det tas bort. Skämt åsido, det första november, va? Ja. Det står längst upp i rött där, men det är svårt att se. Och det kommer ersättas med Fast Track. Så fasttrack.microsoft.com, där kommer allt det här succé-materialet att byggas in. Och success.office.com är det just nu. Där kan man gå in och så kan man tanka ner massa powerpoints, massa projektplaner, massa filer, massa exceller, massa utvärderingsdokument och så vidare. Så att det här är Microsofts version av typ change management vid införande av Office 365 eller de olika produkterna. Men det är fortfarande Exchange och Skype for Business och SharePoint och OneDrive och Yammer som är liksom produkterna. Så att ska man rulla ut Exchange och göra en on-prem-uppgradering från 2007 till 2016 eller 2013 eller vad det nu än är, så är det ju samma material. Användarna skiter ifall det ligger i molnet eller nere i källaren, eller hur? Och så att i den här guiden för hur du mejlar bättre, eller vad det nu heter, så finns det lite hissplanscher och lite powerpoints och lite utbildningar och lite mejl och sånt som man kan skicka ut till användarna just inför den här migreringen eller vad det nu än är för någonting. Och det finns för, ja, det är de jobba smartare med Office, mejla bättre eller något sånt heter den på svenska. Det är typ Bing Translated så att det är, man får liksom rätta grammatiken när man går in här. Men poängen är ju att vi får i alla fall 50% av jobbet gjort. Så att vi behöver bara anstränga oss till 50% för att komma bort till ett bra resultat i slutet. Och det kanske det är liksom gjort för företag i USA med 50 000 användare. Så att allting passar kanske inte in i hur vi jobbar här i Sverige. Men som sagt, vi bara tar det som finns där, tar det bästa av det. Gör om det så att det passar er organisation. Klipp bort de bilderna som man inte ska ha. Ska man inte köra Yammer så ta bort det och rulla ut Office-bitarna där istället. Eller vad det nu kan vara. Och så när vi då pratar om okej, vilket verktyg ska man välja när man ska kommunicera med någon? Och jag kan ju säga att okej, du ska kommunicera med någon så du borde använda Skype. Och då säger de att ja, men han var offline. Okej, då borde du använda mail. Och då säger han att ja, men han hade ingen mobil så att, och han var utomlands eller någonting. Så att det finns alltid de här om och men och kanske, och det är därför det blir svårt att trycka in de här casen i en matris som första sliden visade där. Men desto mer man lär sig om de olika funktionerna, desto mer kan man ju själv som användare göra smarta beslut och välja rätt verktyg för rätt plats och tid och när och den de ska kommunicera med på andra sidan. Och det är ju en jätteviktig faktor i det hela. Att den som är på andra sidan, det är egentligen den man ska tänka på när man ska kommunicera. Så att ifall jag börjar skriva ett mejl och sen så kommer den här pop-upen upp som säger att personen du mejlar är på semester och här är hans out of office eller out of facilities meddelande. Har ni sett det i Outlook någon gång när man har mejlat någon? Då vet jag ju att han kommer nog inte svara förrän 15 november när han kommer tillbaka från sin semester. Och då kan jag ju ringa istället ifall det är jätteviktigt. Skulle jag skicka det där mejlet så kommer jag ju inte få något svar tillbaks. Samma sak i Skype for Business, om du är inne i den klienten och börjar skriva med någon eller liksom letar upp någon, då ser du ju också den här OOF-meddelandet där och kan då skicka ett mejl eller ringa eller vad du nu ska göra för att nå den på andra sidan. Så medvetenheten om vart den på andra sidan befinner sig i livet och allt vad det är ju också ett bra hjälpmedel för att kunna välja rätt kommunikationskanal. På det här successcentret så finns det en sak som jag tycker är rolig. Var beredd när vägen svänger. Och i molnet där så svänger det ganska mycket. Det kommer nya funktioner och nya knappar och så vidare. Och hur ska man relatera till den här bilden då när vägen svänger? Så om vi jämför med att jag designar upp en produktivitetslösning med att jag är en stadsplanerare och bygger asfaltsvägar. Hur kunde jag gjort den här bilden bättre då? Precis. Ja, fast inte just på den här bilden. Inte utanför. och egentligen så borde det vara så. Men Ja, när man tänker på det här så kanske de har räknat in med att okej, det varit svårt att lägga asfalten där på grund av att det gick någon vattenledning eller vad det än är. Det finns alltid massa om och kanske och män och det stod ett träd där som var K-märkt eller vad som helst. Och ofta när vi bygger lösningar på liksom vi som jobbar med IT, då bygger vi så här som alltså man asfalterar. Så att vi bygger ett intranät som vi har tänkt ut att man ska, det här ska man använda på det här sättet. Vi sätter upp Skype for Business och det ska användas på det här sättet med de här enheterna. Och man måste göra så, man får inte göra så för då gör man fel och då tar man ju genvägen där. Men användarna som inte har lärt sig det här, de kommer ju alltid försöka ta genvägen, eller hur? Så det man kan göra här, liksom, en kortsiktig lösning, bygga ett staket, plantera buskar eller någonting. Och om vi tänker oss att vi jobbar på IT och bygger ett staket för den där genvägen för att tvinga folk in i den här SharePoint-sajten. Eller vi sätter upp en DLP-policy i mejlen som säger att man får inte mejla någon internt som är på semester. Är det rätt väg att gå? Nej, precis. Jag tycker inte heller det. Det smartare är ju liksom att jobba med medvetenheten, få folk att förstå vad det är som händer. Vad betyder den här lilla orangea grejen i Outlook som beskriver att Kalle är på semester? Hur ska ni jobba med den och så vidare? Till det här så har vi ju ett fakta och det är att produkterna blir ju bättre tillsammans. Så att SharePoint tillsammans med Yammer är ju bättre än bara SharePoint och bara Yammer, om vi säger så. Och blandar vi de där två så kan vi få maximalt med värde. Men då måste ju användaren veta hur man både använder SharePoint och både använder Yammer. I det här fallet kanske det är att man ersätter nyhetsfeeden i SharePoint med en Yammer-grupp istället. Och på det sättet så kan man ju gå in i SharePoint och du får kontextuell info ifrån den här Yammer-gruppen. Du kan skriva där direkt inifrån SharePoint. Och någon som sitter hemma i soffan får en notifiering på sin telefon i Yammer-appen. Så på det sättet har vi liksom maximerat bägge de här två produkterna med varandra. Och det gäller ju för Outlook och Skype for Business och OneDrive och så vidare också. Så att desto mer man kan om allt, desto mer produktiv kommer man ju bli, är väl min slutsats av det där på något sätt. Och desto mer genvägar kommer man ju ta också. För man vill ju nå sitt mål så fort som möjligt. Och ser man en genväg någonstans så kommer man ju ta den. Nu vet jag att jag kan jobba bättre ifall jag väljer den här molnikonen istället för att välja att skicka hela filen till mina kollegor och sen får jag sitta och klippa och klistra ihop den här presentationen. Så därför kommer jag göra det från och med nu, när jag kan. Men jag vet ju också att jag kan inte göra på det sättet till någon som har Google Apps till exempel och inte kör Office. Eller egentligen så kan jag det, men de skulle inte förstå vad som hände då. Så att det skulle liksom vara bättre att skicka filen till dem. Och det är också kontextuell info. Hur vet man ifall någon kör det eller det? Det gör man ju inte som användare. Så, hur ska vi kunna lösa det här då? Är det någon som kollar på amerikansk fotboll? Upp med händerna. Och då är det typ 4 personer här som kan reglerna. Eller något sånt. Det är en ganska komplex sport. Jag tyckte det var skittråkigt i början. Det var liksom, folk sprang efter den där bollen och hoppade på varandra. Och det var liksom, ja, lite våldsamt och lite tuffare än vanlig fotboll som vi har. Eftersom folk bara ramlar och skriker och gula kort och röda kort. Men när jag började förstå reglerna här så var det en ganska intressant sport för att den är så taktisk. Det är så mycket taktik. Eller hur? Ni som kollar, ni håller med mig va? Det är mycket taktik, mycket tänkande. Det är som schack liksom. Ställer upp dina gubbar här så kanske du får poäng där borta. Och om vi drar paralleller med det här, med reglerna egentligen, till hur vi jobbar så finns det några... Det finns faktiskt några paralleller. Så spelreglerna är ju att man ska ta sig i mål. För oss är det att vi ska tjäna mer pengar än våra konkurrenter. Eller hur? Då får vi bättre mat på köksbordet och alla blir glada. Och sen att det är kul att jobba och allt sånt. Men det är ändå, vi ska tjäna mer pengar än konkurrenterna. Alla är glada. Sättet att göra det är ju i fotboll att man får 4 försök på sig att ta sig 10 yards framåt. Tar vi ett exempel som jag kommer ta lite framåt här, så är det att vi säger att jag ska svara på en RFP, en upphandling eller RF någonting. Så att mitt företag har fått in en förfrågan och svara på någonting. Alla här inne har varit med om det, eller hur? Och svarat på någon upphandling eller någonting. Och ni vet hur processen går till. Och kan jag då lyckas svara på två stycken på samma tid som ni svarar på en, så kommer jag ha större chans att vinna någon av dem, eller hur? Och jag kommer ha större chans att tjäna dubbelt så mycket pengar som er, eller hur? Och den som då får bollen i mål vinner. Pang. Så tittar vi på våran spelplan. Nu blev det Office 365 här, men on-prem ungefär samma sak. Så har vi de här spelarna att välja på. Och det är de här jag kan bygga upp på min spelplan för att göra mål snabbare. Massa olika produkter som är ihopslagna till ett paketerad lösning. Det här är jag tror att det här är typ nästan allt utom två saker man kan få liksom, om man köper alla licenser som finns i Office 365. Det finns en lite tillägg till CRM som är lite konstiga, typ hur många som helst. Och sen kommer ju planer i höst och det är väl det. Men det här blir ju våran spelplan i alla fall att spela med framöver. Och säg då att jag ska göra en offertframtagning till... Ja, till den här förfrågan. Så att vi börjar med att lägga in leadset i CRM. Vi skapar en mötesinbjudan där vi säger att okej, vi ska ha ett möte, vi ska prata om den här affären. I den så ligger det en Skype for Business-länk. När mötet kommer så hoppar ju alla in i Skype, börjar prata om den här affären, hur ska vi vinna den. Vi tar anteckningar i OneNote. Vi skapar en grupp, en Outlook Group eller Office 365 Group, där vi sen sparar den här anteckningarna i så att alla kan dela och jobba med den. Vi kanske har lite uppföljande möten i Skype där vi sen jobbar i den här offertunderlaget i Word tillsammans, allihopa på samma gång. I 2016 nu så har man ju samtidig redigering i Word, men de andra apparna har ju fortfarande klick eller ja, save to update. På det här sättet så kan vi ju sen komma till projekt mycket snabbare egentligen än om man skulle ha haft lite möten, någon var sjuk på kontoret, vi ställde in, vi hade återkommande möten, och ja, ni vet det gamla sättet, ungefär som Office-filmen där i början. Ni som såg den, tänkte ni på att det var liksom reklam för Office 2007 som gjordes någon gång 2006? Och på många sätt så har vi fortfarande samma problem idag, eller hur? Med liksom möteshantering och bokningar av rum och så vidare. Men egentligen så har ju den här tekniken funnits här i 10-15 år. Men det är inga som använder den. Eller det gör man ju, men man använder den inte på ultimat sätt. Här nu så har vi arbetat med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olika verktyg. Och så då i min matris på första sidan där. Framtagning av offert. Och så blir det 7 olika bockar i den rutan. Det är därför det är svårt att göra en matris som säger att okej, ska du göra en offert, då ska du alltid följa den här. Och det kanske inte stämmer, för det kanske är någon som inte gillar OneNote och vill köra i Word från början. Och då är det helt rätt för den personen att göra, ifall de jobbar mycket snabbare på det sättet. Eller? Sen har vi ju mobila användare också. Och i Apples App Store så finns det typ 80, om man går in i den amerikanska så tror jag att det är 80-90 Microsoft-appar eller någonting. Och jag tror Apple har typ 40 eller någonting. Det är en ganska intressant sak att titta på liksom, hur mycket appar Microsoft gör för de olika operativsystemen på mobila sidan. Och hur... Även fast man då kanske är en Office-ninja och jobbar med Office-paketet på sin dator eller Mac till fullo. Gör man det då på sin mobil, tror ni? Eller vet man om att det finns där till och med? Kanske inte. Så har man en Office 365 E3-plan så får man ju använda Office på 5 mobila enheter, 5 PC och så vidare. Och som den här presentationen till exempel. Den har jag gjort till 90... 95-98% i PC:n och 2-3% på en mobilenhet när jag hade strötid. Så att jag satt på bussen, gick igenom den, rättade några stavfel, bytte någon textruta och så vidare. Så att på det sättet blir ju mobilen ett väldigt bra verktyg för det man ska göra. Så att säga att man ska ha samma presentation i Göteborg imorgon. Då är det ju 3 timmar slöseritid med taxi, flygplan och taxi. Där jag enkelt kan ta upp en platta eller telefon och liksom göra sådana små ändringar, förfina presentationer och så vidare. Och sen har jag vunnit lite tid där. Så tänker då att fortfarande samma scenario här. CEO:n ska träffa den här kunden, stänga affären, skriva på. Han tar sin Uber ut till kunden, kollar i CRM i mobilen. Kollar någonting i Excel, att kalkylerna stämmer. Kolla Power BI, ta reda på hur mycket rabatt kan vi ge till den här kunden för att liksom få dem att skriva på kontraktet där. Kommer in på mötet, typ kundansvarig är sjuk. Istället för att ställa in och liksom förlora affären, dra in han på Skype. Vet man om hur Skype for Business funkar och liksom kan få upp full skärm, HD-kamera. En ganska bra upplevelse ifall man har rätt prylar, eller hur? Och det kan ju vara bärbara prylar också. Så att har du en bärbar USB-kamera så får du upp 1080-bild. Har du en liten puck så får du ganska bra ljud. Kör du ett 1-1-samtal så blir det ganska bra eftersom trafiken går direkt också. Och det här vet ju inte en CEO om egentligen, eller hur? Det vet bara jag om eftersom jag är Linkmaster. Så att jag vet att trafiken går 1-1 ifall man ringer direkt till någon. Det han skulle gjort är att ta upp ett möte, klicka på länken, skicka all trafik till Irland och tillbaka, inte få 2D-kvalitet och så vidare. Och det går ju inte att skicka alla liksom, på 3 veckors utbildning i Redmond för att bli Linkmasters för att liksom, ha bra möten, eller hur? Men det går att göra ganska mycket. Så att en sak är ju att i inbjudan till möteslänkarna så kan du ju designa upp dem med en liten logga, en liten text och så vidare. Och skriver du då i den att, och tillsammans med en DLP-policy som känner av att det bara är en deltagare med. Och sen, då kan du ju skriva att det här verkar vara ett 1-1-samtal. Det är bättre om du ringer upp honom direkt. Och på det sättet så har vi fått en kontextuell utbildning bara genom att man gör som man alltid har gjort. Eller ifall vi skriver i den där texten att om du har ett möte och presentatör, kom gärna 5 minuter innan, stoppa i nätverkssladden, stoppa i strömsladden, ta fram kaffe till alla. Och då kommer det mötet, eller den som bokar det mötet kommer ju förstå att aha, strömsladd och nätverk är tydligen bra att ha. Bara genom att se den här mötesinbjudan när man trycker på Join Meeting-knappen. Och då har vi inte liksom behövt gjort några hissplanscher och utbildningar och allt vad det är, utan det är kontextuell information. Precis som Coca-Colas reklam. De finns överallt och till slut så lär man sig att det är cola man ska köpa på ICA. Och sen så vinner man den här affären, postar i jämmer och säger att wow, vi vann. Vi är jätteduktiga på tårta. Hur vet man om det används då? Nu blir det timeout här i spelet. Så att vi har kommit till halvlek, vi ligger under. Vad har vi för någonting att, liksom, för att göra andra halvan till en vinst? I 365 så har vi massa färdiga rapporter som vi kan gå in och titta på datat. I on-prem-världen så finns ju all den här statistiken också, men det finns ingen liksom färdig dashboard där vi kan titta på den. Men all data finns ju både i on-prem och i online. Det är lite lättare att titta på den i online som sagt eftersom det finns här. I december så kommer det en ny plan i 365 som heter E5. Är det någon som känner till den? Eller har hört eller sett den? Idag så finns det ju en E1-plan, en E3-plan och en E4-plan. Och i december så kommer den här E5-planen och då försvinner egentligen E4-planen i 365. Det här är en av de produkterna som följer med i E5-planen specifikt. Och det kallas för ja, typ Organizational Analytics eller Delv Analytics tror jag att liksom produktnamnet har blivit nu. Det är lite storebror ser dig, för att man kan se liksom att ja, du jobbar ju i marknadsavdelningen, men du har aldrig haft ett möte med produktutvecklingsavdelningen eller liksom utvecklingsavdelningen i sig. Och det är det som de här strecken här emellan visar. Liksom vilka pratar med vilka i min organisation. Och bygger man en bil till exempel, så kan det vara smart att de som designar bilen pratar med de som har efterlevnad av bilen. För då kanske man kan designa den så att den får bättre efterlevnad. Är ni med? Och det här verktyget ska ju liksom syfta till att man ska lära sig hur sin organisation jobbar och på vilka sätt. Till höger här så ser vi att du har haft vad står det? E-mails sent outside of work hours, fast man ser det inte riktigt. Och Skype sessions out of work hours. Och du kan ju sätta dina arbetstimmar, så att jag har ändrat ifrån 8 till 17 till 9 till 17, och då kan ingen boka ett möte med mig klockan 8 till exempel. Så att har man satt sina arbetstimmar, så känner ju det här av liksom när man mejlar och när man jobbar och inte. Och säg då att den här siffran står på 50% där uppe och 40% där nere. Då skulle det ju liksom egentligen vara smartare att ändra arbetstid för den personen än att säga fy, du får inte mejla på kvällen. Eller? Det är bättre då att börja klockan 12 och sluta klockan 22 eller vad det nu kan vara. Ifall det ändå är då man jobbar. Så att det här blir ett bra verktyg för att liksom ta reda på vad som finns, hur mycket sakerna används och så vidare. Kommer vara en del av EFM-planen från december då. Ifall man då märker med alla de här verktygen och rapporterna att det är inte så bra som vi vill ha det, så finns det en session från Ignite som är jävligt bra. Det kommer en länk till den sen, där jag helt enkelt har snott den här sliden rakt ifrån den. Det var en av de bästa sessionerna på Ignite, så att eftersom ni kom hit så kommer ni tycka att den var mycket bättre än den här också. Så den är värd att titta på, helt klart värd att lägga en timme på. En av sakerna de förklarar är den här kalkylen, att baserat på till vem jag ska liksom kommunicera med och hur snabbt jag vill få ett svar tillbaks, så kan jag följa den här matrisen. Så att längst ner så är det individuellt, grupp eller till hela organisationen. Och sen ad hoc eller low, liksom jag vill bara ha ett svar, det är fika klockan 3, öl klockan 7 eller vad det nu än är. Och när man bygger upp den där, så kan man liksom lägga in sina olika produkter som man vill att användarna ska använda i de här blocken. Och det här blir liksom att så här ser det ut just nu baserat på den här analytiska datan som vi har. Så att just nu så har vi 30% av användarna som använder Vandrare för Business, men vi vill att alla ska upp, eller vi vill komma upp till 60% på det och så vidare. Så att det man gör är att man gör en nulägesanalys med hjälp av datat, och sen så tittar man på vart man vill komma och liksom hur vill vi att användarna ska, vilka verktyg vill vi att de ska jobba med och så vidare. Och då kommer man upp till de här två matriserna, liksom, en nu och en i framtiden. Och här är det inte så jättemycket skillnad för de här bilderna. Men skulle man titta ut och se er, så skulle det se helt annorlunda ut än vad det gör på den här bilden, eller hur? Och det är inget fel med det, utan det är bara så det är. Ni kanske inte vill köra Yammer, då ska det stå någonting annat där. Vad det nu än är för verktyg. Det behöver inte vara Microsoft-verktyg heller, absolut inte. Utan det här är ju allt man använder för att kommunicera. Det kan vara post-it-lappar om det är liksom det som är rätt. Och så att den där sessionen från Ignite går igenom de här bitarna i typ en kvart eller någonting, och liksom ger er tips på hur man ska designa upp de här, vad man ska tänka på och så vidare. Så att mycket, mycket bra investerad tid att titta på den. Lite scenarion. Säg att vi ska spara ett dokument. Ifall jag ska göra det, så ställer jag liksom frågor till mig själv egentligen. Är det hemligt? Är det privat? Är det personligt? Är det någon som vet skillnaden på privat och personligt i det här scenariot? Privat blir ju mitt privata. dagis mejlar någonting till mig, jag svarar på det, skickar tillbaka. Det är jätteprivat, även fast jag gör det i min jobbmejl. Personligt är ju någonting som jag jobbar med som ändå är företagsägd information. Men det finns ju en skillnad däremellan. Även fast jag liksom jobbar från samma dator, samma mejl, samma alltihopa, så är det skillnad på datat. Ska det delas, ska jag komma åt det mobilt. De sakerna ställer jag ju till mig själv varje gång när jag sparar ett dokument. Och nu tog det ju jättelång tid att bara läsa upp det här, men för mig så går det ju liksom på en millisekund och så vet jag att jag borde spara det där eller där. Och är det hemligt, är det mest knappen på. Sen är det klart. Så det är inte så krångligt egentligen när jag väl vet att jag har en OneDrive, jag har en OneDrive för business, jag har en SharePoint-sajt. Där sitter RMS-knappen och sen behöver jag inte göra så mycket mer än att trycka på den eller inte trycka på den. RMS är ju Rights Management Service för att skydda dokument och innehåll. Och det gör jag ifall det ska vara liksom en, ifall vi sitter och jobbar på den här offerten innan den blir offentlig eller innan den skickas ut. Då kanske jag vill att den ska vara RMS-skyddad för att det är bara mitt team som ska kunna läsa den. Så baserat på de olika frågorna så kan jag ju spara det här på olika ställen och behandla det på olika ställen. Därför passar det inte heller in i den här matrisen. Fast ändå så gör det på ett sätt. Ska jag dela ett dokument är det ungefär samma sak. Hemligt, privat, företaget. Baserat på svaren så kan jag antingen då RMS-skyddare eller OME-skyddare. Det är två saker som följer med Office 365. Så RMS följer med för alla planer eller alla enterprise-planer. Och OME står för Office Message Encryption. Där vi kan välja att kryptera mail till exempel så att de inte skickas över internet. Bägge de där två är egentligen två knapptryckningar för mig som användare. Är det privat, OneDrive eller mail, företaget, OneDrive för business, SharePoint eller mail till exempel. Ska jag ställa en fråga till någon så tittar jag in i den där matrisen som jag visade för två slides sen. Så kan jag se att vill jag ställa den till allihopa så kanske Yammer är bättre. Eller Office 365 Groups eller Outlook Groups, vad det nu än heter nu för tiden. Ska jag bara ställa det till en person så ser jag att han är online och jag vill ha svar på en gång. Så är det bättre att välja Skype än att mejla. Är han offline så är det bättre att använda mejlen till exempel. Och det där leder till en helt ny matris. Den här kan ni ta kort på om ni vill. För att jag kommer inte slänga upp en sån där röd. Här, jag skojar. Och den här är lite mer genomtänkt eftersom alla, den här är också snodd direkt ifrån den presentationen. Och när ni ändå tar kort här så kan ni få länken också. Så här är den här sessionen från Ignite. Och hela sessionen går ut på att förklara exakt den här sliden och den sliden innan egentligen. Och baserat på det så kan man börja tänka sig att okej, vi vill ju att användarna ska använda de här sakerna som är röda. Och utifrån det så bör vi jobba med awareness och de här planerna för att få dem att använda det. Det kan vara hissplanscher för Yammer. Det kan vara videofilmer för allting annat som man lägger i Office 365 video eller YouTube eller vad som helst och så vidare. Men på det här sättet kan vi bygga upp en målbild som vi tycker är bra, men ändå tillåta att ja, man kan ju faktiskt spara dokument på flera olika ställen. Och det är ju faktiskt okej om man gör det också, så länge vi har en bra indexering och kan åter liksom, hitta den här informationen igen. Och egentligen så är alla vägar bra förutom lokalt på hårddisken. Och näst sämst är väl liksom på en filserver nere i källaren kanske. Till det där så finns det ett white paper på typ 100 sidor som kan vara värdefullt för er att läsa igenom, som förklarar hela den här matrisen och hur de har tänkt när de liksom har kommit fram till det. Det är också de som har gjort den presentationen som har gjort det vitpappret. Så att de där två resurserna är väldigt bra för det här. Och med det är vi en kvart tidiga. Har vi några frågor eller funderingar? Ja. Så frågan är, om man har Dropbox för business idag, går det egentligen att ersätta den rakt av med OneDrive för business? Fast egentligen så kanske vi mappar bättre mot SharePoint och olika sajter där, beroende på hur man jobbar, för de som kommer lyssna på inspelningen sen. Eller hur? Och svaret, du svarade egentligen på din egen fråga där, så att det stämmer ju på ett sätt. Dock så kan jag säga att ifall man idag jobbar med Dropbox till 60%, så att vi säger att vi är 1000 pers, 600 av dem jobbar med Dropbox. Vi går in i Office 365 och av ett kostnadsskäl så vill vi att alla ska använda OneDrive för business istället, för att vi vill inte betala dubbelt för samma sak egentligen. Och det låter ju helt logiskt och smart. Men för användarna då, som alltid har liksom jobbat med Dropbox, det funkar och det är synkat på alla deras devices och mackar och hemma och allt vad det är, så kanske det inte är lika smart. Så att man måste ju tänka till där, hur ska vi göra den här övergången på ett bra sätt så att det funkar för dem? Och egentligen OneDrive för business är personlig data i det här scenariot. Och det som är delat kan man också lägga där. Så att jag kan ju dela saker, oftast med mitt team tycker jag att, det är liksom att man ska dela saker där i. Någon gång när man jobbar i något projekt kanske man lägger upp en fil i sin OneDrive som man delar ut till allihopa. Och i liksom, övrig data som där man jobbar i projektsajter eller teamsajter eller vad det nu kan vara, ligger ju uppe i SharePoint på det sättet. Och då blir det liksom en migrering från ett ställe till två ställen baserat på hur man ska jobba med datat framöver. Sen är det så här, OneDrive för business, synkagenten, är jättedålig. Eller hur? Ja. Och därför så hade de användarna som blev tvingade till att gå över, de hade blivit jättesura för att det inte funkade precis som de är vana vid. Nu förra veckan så kom det en preview på en ny synkagent som faktiskt funkar mycket, mycket bättre. Den går inte att rulla ut till alla de här användarna just nu, men det går för alla er här inne så kan ni liksom köra den. För ni vet hur man läser igenom ett Word-dokument och följer 10 instruktioner. Men det kommer inte användarna göra om man bara skickar ut ett dokument och en exe-fil och säger klicka här. Eller läs först, klicka sen. Då gör de ju liksom i omvänd ordning. Men när den där släpps på riktigt sen så kommer det vara ett fullvärdigt alternativ som funkar mot Dropbox. Och då blir det ett mycket, då kan man ju säga det på allvar att nu kan ni faktiskt migrera in i ert data här. Må så vara Dropbox eller filserver i källaren eller liksom hemmakataloger och så vidare. Så att dit är vi på väg, men det har inte varit där hittills riktigt i praktiken för större företag, dessvärre. Har vi något mer? Ja. Ja. Så säg att man har, frågan är, har man sparat ett dokument redan utan RMS, kan man spara om det med RMS för att få säkerheten? Och det är ju alldeles möjligt. Hur man gör det liksom på en filserver på 1000 filer samtidigt, det är ett helt projekt i sig att reda ut. Men det är liksom, tekniken finns där för att kunna göra det på smarta sätt. Du kan ju lägga RMS på SharePoint-sajter, du kan lägga det på OneDrive, på din OneDrive-sajt, så att allting som du sparar in där blir automatiskt RMS-skyddat med den policyn som du väljer när du slår på det. Och då kan du skapa olika policies som du har i företaget. Så att när man bara trycker på RMS-on-knappen så får man 3 eller 4 default policies i Office 365. Och sen kan du bygga företagsanpassade sådana med de inställningarna som du vill ha. Annars tackar jag för mig.